om det står en häst som väger 600 kilo och den ställer sin fot på min fot, så äter jag ju inte en muffins för att slippa känna.
Idag får du träffa Maggan Hägglund som har skrivit Drunkna inte i dina känslor tillsammans med Doris Dahlin. Och så har hon skrivit Njutningsparadoxen och Är du en känsloätare? Som handlar om hur man bedövar känslostormar med vin och mat. Maggan har också några tips på hur man tar sig ur det. Hej!
Hej!
Välkommen!
Tack så mycket! Eller välkommen ska jag säga, för vi sitter hemma i mitt kök.
Ja, tack för det, säger jag.
Ja.
Hur skulle du presentera dig själv?
Jag heter Maggan Hägglund och jag är journalist och författare och en mycket nöjd tant i sina bästa år.
Mm. Härligt. Mm. Du har ju skrivit en hel del böcker.
Ja.
Den första som jag stötte på är ju Drunkna inte i dina känslor, som du skrev tillsammans med Doris Dahlin. Den dyker ju upp lite överallt.
Mm.
Den har många läst och den har betytt mycket för många, den boken. När kom Doris och du på det här med högkänslighet?
Att vi skulle skriva den, ja det var... Doris och jag, ska jag ta den lite långa versionen, så är det så här att Doris och jag är uppvuxna i samma stad, i Härnösand, men vi kände inte varandra, men vi gick i parallellklasser, så vi såg varandra så där på skolan.
Mm.
Och sen för kanske, vad kan det vara, 10 år sedan kanske, jag vet inte. Det går så fort, men i alla fall när jag var chefredaktör på tidningen Tara och skrev kröniker i tidningen, då fick jag ett brev från Doris som sa: är du den Maggan som kommer från Härnösand? För jag hade skrivit någonting om Härnösand. Och så gick vi ut och åt lunch tillsammans och så blev vi vänner. Och när jag slutade på Tara för att bli frilans igen, som jag ville, då började vi skriva tillsammans en gång i veckan. Och vi satt oftast på Kungliga biblioteket och skrev. Doris är författare och jag skrev då olika frilansartiklar och så. Och så började vi prata. Vi pratade, vi drack kaffe och pratade, vi åt lunch och pratade. Och så sa jag till Doris något sånt här att ja, men jag brukar säga att jag är starkskör.
Mm.
Ja, så var bra. Vilket bra uttryck, det är ju jag också. Och så började vi prata och upptäckte att vi hade så mycket gemensamt. Att vi båda var den här... Vi kunde vara väldigt bestämda, vi kunde stå på barrikaderna, vi kunde vara ledare och samtidigt så var vi väldigt sköra och vi kunde ligga under en sten i skogen ibland vissa dagar. Och så började vi prata om det och man kände igen sig och Doris förstod. Hon förstod vad jag pratade om. Så att jag kunde smsa till henne: idag ligger jag under stenen. Och då smsade hon tillbaka så här: ja, ha det så bra under stenen, hoppas du kommer upp. Mm. Hon försökte inte rädda mig, hon blev inte förvirrad, hon undrade inte vad det var för fel med mig, utan hon visste.
Mm.
Och så spolar vi lite grann på bandet framåt, så sa Doris en dag: ska inte vi ta och skriva en bok om det här, hur det är att vara starkskör. Som en bok som vi skulle ha behövt när vi inte fattade vad det var för någonting. Just med oss. Och att det skulle vi haft mycket hjälp av. Och så, som vi sa då också, att då kan de som känner igen sig slippa göra våra misstag. Mm. För de hittar säkert egna att göra. Och så satt vi och så började skriva på boken. Och då hade inte vi HSP som ett begrepp när vi började med det. Utan vi började googla så här: är det någon som har forskat på det här? Och Doris, som inte är någon Google-drottning, men hon googlade på och så sa hon: jag googlar och googlar på sensitiv och jag får bara upp hudkrämer.
Ja.
Det är bara sensitiv hy, det finns inga om sensitiva människor. Men då sa jag att ja, men jag har en bok i min bokhylla, tror jag. som jag läste för många år sedan. Och så sökte jag igenom bokhyllan och så hittade jag då Elaine Arons Highly Sensitive Person.
Mm.
Och så började vi läsa det och då sa jag, ja men det är ju det här.
Mm.
Så då liksom kopplade vi ihop vårt starksköra och Elaine Arons HSP.
Mm.
Och det är ju inte riktigt samma begrepp, eftersom starksköra innebär också att man har en väldigt ett driv att utforska och röra sig utåt.
Mm.
Och det, Elaine Aron säger att det är ungefär 30% av alla högkänsliga som har just den kombinationen. Va?
Mm.
Men så.
För så tänkte jag också när jag läste boken.
Ja.
Att det här, det stämmer jättebra på mig.
Mm.
Men jag kände inte igen mig i de beskrivningarna där man pratar om de introverta.
Nej.
Och ja, det här är jätteintressant.
Mm. Ja, jo, därför att vi, som man säger då, att vi skrev om starkskörhet, men Elaine Aron har ett ännu bredare. Alltså där att vissa kan vara mycket introverta, en del kan vara extremt extroverta och de flesta av oss är någonstans i mitten.
Mm. Just det.
Så det finns ju också de som har läst boken och säger, ja men jag känner inte ett dugg igen mig det här, att jag liksom vill röra mig utåt och vill engagera och leda och så, det är inte alls jag, va?
Nej. Ja, det var som Nina sa, att man får läsa och läsa och läsa och så ser man, vad är det som passar in på mig?
Ja, vad passar in på mig och hur är jag? Och jag menar, jag är ju också en person, jag är ju inte bara högkänslig, utan jag är ju liksom en person med olika...
Det är en pusselbit.
Med en pusselbit. Men när boken kom ut, då, för vi hade ju tänkt att några kommer känna igen sig, så blev vi ju otroligt förvånade över hur många som kände igen sig.
Mm.
Redan direkt innan den hade kommit ut så var det så här att det skrevs om den och då fick jag, nej men oj, det är inte jag som är konstig då. Mm. Att man kände igen sig, och det var det stora.
Mm.
Att man kanske inte kände igen sig i allt, men man kände igen sig.
Mm.
Då är det inte jag som är knäpp.
Mm.
Då är det inte jag som är konstig. Äntligen faller bitarna på plats.
Äntligen.
Ja, äntligen. Mm. Äntligen. Och just det där att det är inte jag. Det är inte mig det är fel på.
Nej.
Det finns andra som är så här, va?
Mm. Det är ju intressant hur det är en så stark norm på något sätt.
Ja.
Som ändå gör att 15-20% av befolkningen känner sig annorlunda.
Ja.
För att normerna är något annat.
Ja. Och jag tror också att lite grann så beror det ju på att vi som då är högkänsliga, vi känner ju direkt när någon annan reagerar. Liksom, att de tycker, oj då, nu tyckte de att det här var konstigt. Jaha, nu kände de inte igen det här.
Mm.
Och så backar vi.
Mm.
Så det är kanske därför också som att vi blir extra osynliga. Därför att vi känner av deras reaktion och backar.
Mm.
Istället för att säga, ja men så här tycker jag.
Ja.
Och så här känner jag. Och så här är jag.
Mm.
Ja. Så att jag tror att det kan bygga på det här.
Mm.
Men just känslan, det var en absolut... mest framträdande av alla som läsares reaktioner, det då är det inte fel på mig.
Mm.
Äntligen känner jag igen mig. Äntligen får jag en förklaring. Liksom.
Mm. Och när du kom fram till det här då,
att
du är stark skör,
har
du ändrat ditt liv?
Ja, det har jag ju gjort. Framförallt så ja, vad ska jag säga då om jag försöker rada upp vad som har varit viktigast? Dels så har jag rensat i kalendern. Att jag säger, nej men jag orkar inte med.
Mm.
Jag blir väldigt trött av många intryck. Jag tycker faktiskt inte att det är roligt att gå på stora konserter, på arenor. Jag blir mätt på fest och umgänge snabbare än många andra. Jag vill inte hålla på till 2:30, för då, jag är för trött för det. Alltså, rent mentalt, genom att jag tar in så mycket intryck och att jag är så intensivt då i detta. Så att dels har jag liksom ändrat i kalendern mycket. Jag packar inte in som jag gjorde förut, då jag tyckte att liksom, ja, men klarar andra så ska jag klara det.
Mm.
Så ska jag ha 3 möten på dagen och så sen fixa mat och sen ska jag ut på teatern. Det gör jag inte nu. Jag försöker liksom hålla ner, rensa så. Sen tycker jag också att för mig har det varit då en väldig lättnad att inse att alla kan inte förstå.
Mm.
Att den som inte är högkänslig, som inte tar in så här mycket intryck, den kan ju faktiskt inte förstå. Förut så trodde jag att jag måste liksom övertyga alla andra om att men så här är det, jag känner ju att det är så här är det. Och om de inte liksom kunde förstå vad jag pratade om, så trodde jag då att det var fel på mig.
Mm.
Eller att de var dumma. Mm. Eller att de liksom, nej, de förnekar, de vill inte erkänna. Och nu kan jag liksom släppa det väldigt mycket.
Mm.
Jag kan släppa att liksom alla behöver inte förstå. Jag är så här, och så finns det andra som är på andra sätt. Och vi behövs, alla sorter behövs. Mm. Olika är bra.
Mm.
Så det skulle jag säga väldigt mycket. Sen medvetet kanske att jag, som jag skriver om i Drunkna, inte också att det här att förut så trodde jag att om jag känner något behov, om jag känner någon som är trasig, så trodde jag förut att jag behövde ta hand om det också. Att jag åkte runt som en liten enmansambulans och liksom, ja, nu måste jag göra någonting. Och nu liksom kan jag mer säga, ja, jag känner det, och så släpper jag det.
Mm.
Det skulle jag säga är nog de största förändringarna som jag har gjort.
Mm. Hur var det för dig som barn?
Ja, jag var nog, det var ganska bra. Jag var nog också då liksom det här kaxig på ett sätt och oerhört hudlös på ett sätt och förvirrad, eftersom jag kände då att folk säger en sak och så stämmer, är det någonting som inte stämmer ibland.
Mm.
Att jag kände liksom, ja, då för tiden så kunde jag väl inte läsa undertexten, men som jag brukar säga att ibland är det så idag att jag hör folk säga en sak och så går den textremsa under med vad de egentligen säger. Och så blir man så här, oho, vilket är det som stämmer nu då? Och ska jag säga att jag ser textremsan?
Ja,
men jag tror att jag var, ja, att jag tyckte det var underligt att det var så. Men jag tror att jag förstod också då man kanske inte skulle säga högt vad man kände.
Mm.
Men sen vet jag, jag brukar berätta ibland om att när jag var runt 5 år så hade min mamma och pappa hade gäster. Och då var de i vardagsrummet. Och så sa de till mig att nu måste du gå in och hälsa. Och jag ville ju hälsa, men då kände jag att det blir för mycket och det är för nytt. Och jag känner inte de här människorna. Och då gjorde jag, som jag tycker är en lysande lösning för en 5-åring, då gick jag till köket först och så tog jag en kökshandduk och så la jag den över huvudet.
Ja.
Så jag fick ett extra skal som jag kände att jag behövde. Och sen gick jag in och så tittade jag ner på golvet och så såg jag vilka skor som jag inte kände igen.
Mm.
Det var liksom gäster, så då gick jag dit och sträckte fram handen och neg.
Väldigt försigkommen 5-åring skulle jag säga.
Ja, men visst är det då. Jag brukar säga att ibland man skulle behöva det. Ett extra filter ibland. Mm. Och man kunde lägga på det ibland. Så här. Mm. Lite så här HSP-utrustning.
Ja.
Har alltid med en kökshandduk som du kan lägga över när det blir för mycket intryck. Ja, ja.
Det är bra.
Ja.
Mm. Du har ju också skrivit en bok som heter Njutningsparadoxen.
Ja.
Om att bryta mönster,
ja.
Bryta ett kanske blivande beroende.
Ja.
Berätta.
Ja, för då, det handlade då om att jag drack för mycket. Och jag tror att det kan vara också att när man blir överväldigad av intryck, av känslor och har svårt att hantera det, så kan man använda vin, som jag då gjorde, för att få det här extra avskärmandet, det här extra filtret.
Mm.
Och det gjorde jag, och det höll på att sluta illa, men det slutade bra.
Mm.
För jag kände att, så det har väl, hänger ju ihop med den här högkänsligheten, alltså att det blev för mycket, och jag hade också svårt att sätta gränser. Jag hade svårt att sätta gränser också, då jobbade jag väldigt mycket.
Mm.
Och jag var den här duktiga människan.
Mm.
Den lilla tuff loket som drog och drog och drog och drog. Och så hakar man på en vagn till, då drog jag den också. Och så en till vagn, då drog jag den också.
Mm.
Och då var mitt sätt att slappna av snabbt, det var att dricka vin.
Mm.
Men sen så märkte jag att jag höll på att komma in där i någon slags gråzon. Att jag, nej, det här är ju inte bra. Och fortsätter jag så här så kan det sluta illa.
Mm.
Och då klippte jag. Och det gick bra. Men det var också en lärdom där, att jag fick lära mig ännu mer att komma, att konfrontera. Att liksom, om jag nu ska möta alla mina känslor utan hjälpen av två glas rött.
Mm.
Hur är det då? Och hur känns det då? Och det var också då att jag fick lära mig att omprioritera. Att inse då också att jag inte kan göra så mycket. Och också att när jag behöver slappna av, att ja, men istället för att ta snabbhissen ner tre våningar med några glas vin, så får jag liksom hitta andra sätt att ta hand om mig.
Mm.
Och andra sätt att slappna av.
Mm. Vad är det för sätt?
Ja, men det kan vara då, det går mycket långsammare, men det funkar. Men det kan vara då att, ja, men kanske att gå ut och påta i trädgården. Att kanske sätta mig och läsa, att ringa en kompis och prata om något. Att titta på tv. Att jobba praktiskt.
Mm.
Det var som att jag hade liksom då gått in i att enda lösningen på om jag ville koppla av, det var vin.
Mm.
Att då gjorde. Och det var ju lite grann då som att man har ett helt tangentbord på, eller vad tangentbord heter det inte, på pianot. Nu är jag... klaviatur. Nej, men att man hela tiden håller på med samma tangent. Att man inte utnyttjar hela registret.
Ja.
Att det finns så mycket annat. Mm. Liksom, vad. Men jag kan tänka mig att det finns fler högkänsliga som använder vin. Och kanske särskilt män.
Mm.
Som kanske har ännu svårare att bli accepterade. För att de har mycket, att de känner av...
Mm.
Har den här nyansrikedomen.
Du har ju också skrivit en bok som heter Är du en känsloätare?
Ja! Jag profiterar på alla bekymmer och sånt.
Men jag tänker att det är så viktigt. Ja. Det är ju jättebra att du tar upp det här.
Ja, men nu har jag snart skrivit om allt. Besvärligt. Så snart får jag beskriva någon rolig bok. Jo, men känsloätare, det handlar ju också lite grann om samma sak. Alltså att, fast man då inte använder mat kanske istället för vin. Men också att det är mycket vanligare. Och att man istället för att känna vad man känner.
Mm.
Istället för att våga stanna upp. Och liksom känna, vad är det i kroppen nu? Så äter man någonting snabbt. För att snabbt få energi. Eller för att slappna av.
Mm.
Och istället för, och att det är i längden då. Jag menar, alla människor gör ju så. Det är klart att man äter ibland för att picka upp sig. Eller för att man är ledsen eller någonting sånt. Men om man gör det hela tiden. Så får man ju aldrig utforska sina känslor. Och det tror jag ju, särskilt om man är högkänslig. Och att man utforskar och orkar och vågar stanna kvar i känslan.
Mm.
Att vad är det jag känner egentligen? Och inte bara så här, ja, jag mår bra eller jag mår inte bra.
Mm.
Utan att kanske, är det att jag är arg? Eller är det att jag är besviken? Är det att jag känner mig hjälplös? Eller vad är jag orolig? Mm. Alltså att våga utforska känslorna. För känslorna har vi ju inte för... Jag vet inte, de har ju ett syfte.
Mm.
Det är ju signaler.
Mm.
Och det är ju liksom, ju mer man tränar på det, desto bättre... blir man på det. Och att liksom kunna våga stanna i det och känna.
Mm.
Och det, jag tror att många också är rädda så här att, ja, men om jag liksom känner efter vad jag känner, då kommer jag, antingen kommer jag börja gråta och aldrig kunna sluta, eller så kommer jag bli jättearg och lägga mig ner och sparka med benen och skrika som en treåring. Mm. Eller jag kommer spotta på min chef.
Mm.
Men att våga, att träna sig i att, vad känner jag nu? Att liksom stanna istället för att döva det, vare sig med chokladbollar eller med alkohol. Att våga stanna och säga, vad är det nu? Vad känner jag i kroppen?
Mm.
Och vad är det för någonting? Och då gör man det. Hjärnforskaren säger ju att det tar 90 sekunder en känsla. Varar i 90 sekunder. Mm. Det börjar alltid i kroppen. Mm. Inte i huvudet, utan i kroppen. Att man känner någonting i kroppen. Och sen tolkar man det. Men om man då inte håller på och tjafsar med känslan och säger, nej men jag borde inte känna så här. Jag borde inte bli ledsen. Eller, men jag är ju vuxen, jag ska väl inte bli liksom ledsen bara för att jag inte blev bjuden på den festen. Alltså att man, om man låter känslan komma och respekterar den, känner att det här är ett mejl från mitt inre, det här är ett meddelande, det här är ett viktigt meddelande som säger någonting till mig.
Mm.
Så stiger känslan, når en peak och sen planar den ut. Mm. Och det tar då ungefär 1,5 minut.
Om man inte då är där och stoppar med ett glas
vin. Och stoppar den! Ja, socker eller något fett eller någonting sådär. Mm. Och jag tycker då det här med känsloätande, då säger många, ja men då kanske man blir smal. Ja men det, jag tycker inte att det är det viktigaste. Det är klart att det kan vara om man äter sig överviktig för en. Mm. Utan det värsta är ju att om man liksom stänger av och inte undersöker sina känslor.
Mm.
Det är liksom som ändå är guide. Liksom. Blir jag arg så är det kanske att jag behöver sätta en gräns där. Mm. Va? Är jag ledsen, men kanske jag ska unna mig att gråta istället för att unna mig att äta någonting.
Just det.
Och är jag liksom, så att jag liksom hör vad min egen själ och min kropp säger åt mig. Och då kan det bli intressant om man börjar.
Mm.
Att jag har en liten, ja, den är på engelska, men en liten låda. Och så finns det så här magneter med en massa olika känslor. Så kan man sätta upp det. Just nu känner jag mig så här. Och så söka. Ja.
Det där är ju jättebra med barnen, tänker jag också.
Ja, att liksom kunna sätta ord på det.
Mm.
Och att liksom bara, ja men nu är jag arg. Jag behöver inte slå någon, men jag ska säga, ja men jag är arg.
Mm.
Och att man inte liksom då, för jag tror att vi kan, ja vi blir rädda för känslorna och då utnyttjar vi inte informationen som de ger.
Mm.
De ger ju att, ja men, jag kan, de ger ju information. Och det är så, som jag brukar ta ett exempel, att om det står en häst som väger 600 kilo och den ställer sin fot på min fot, så äter jag ju inte en muffins för att slippa känna. Nej.
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 Det vore ju väldigt dumt.
Ja.
Om jag skulle känna, och jag önskar att jag inte kände att det gjorde så ont.
Mm.
Då fattar ju jag. Liksom, ja, det är ju inget behagligt att det känns. Men det finns ju därför ett syfte. För att jag ska putta bort den där hästen.
Mm.
Och se till att jag inte står kvar där.
Mm.
Och det är ju likadant med känslorna. Då blir jag arg, så är det kanske min intuitionen som säger att nej, det här är inte bra.
Mm.
Du kanske ska göra någonting.
Du men behöver också agera på känslan.
Ja, du behöver agera. Eller du behöver i alla fall observera den. Och reflektera. För ibland så kan det ju vara så här att du känner, ja, men jag känner att jag har sån skuld. Ja, men då kan du ju liksom stanna upp. Ja, jag känner skuld. Men är det så?
Mm.
Ska jag verkligen ta på mig det här? Eller det kanske jag inte ska.
Mm.
Men att man liksom säger, ja, så här känner jag.
Mm.
Och då tror jag att då får man liksom tillgång till väldigt mycket mer av sina inre inre resurser. Ja, ja. Om man vågar utforska det.
Mm. Tolkar jag dig rätt nu? Att du gick från den här tangenten vin till tangenten mat?
Nej.
Nej,
det gjorde jag inte.
Nej.
Nej, för jag har nu varit och fingrat både på tangenten mat och tangenten vin.
Mm.
Och i början var det nog mer mat, sen blev det vin.
Mm.
Men sen började jag undersöka mera. Och sen var det så att jag fick en förfrågan om jag ville skriva om känsloätande. För jag hade skrivit som journalist, hade jag skrivit en artikel om det till en tidning. Och då sa jag att ja, först sen, nej det behövs inte, världen behöver inte en till bok om mat. Jag tycker vi är så otroligt fixerade vid mat, det behövs ingen mer. Men sen tänkte jag att ja, men den kanske ändå behövs.
Mm.
Som en bok som att, en bok för att bli vän med maten, att det inte ska vara så laddat. Och att man ändå vet att man äter för att man behöver näring, för att det bygger kroppen, och också för att det är gott och man njuter. Men inte för att stoppa känslor. Mm. Och då när jag fick den förfrågan så fick jag gå tillbaka. Och då kan jag säga att maten kanske låg, ja, eller jämsides med vinet eller med, att under årens lopp i olika perioder, att ibland har jag ätit för att orka, för jag har ätit för att jag har varit ledsen, jag har ätit för att jag har haft långtråkigt, eller för att jag har varit orolig. Men jag skulle säga att det jämsides, när jag liksom dels upptäckte och accepterade att jag var högkänslig och starkskör och slutade dricka, så då kom den stora bearbetningen i mitt liv. Och då har jag inte alls, då har det behovet släppt liksom, va? Ja, men visst, jag kan ta, ibland så kan jag tänka, ja men nu ska det vara gott, ja men liksom, nu kan det vara gott med lite glass, ja men då tar jag lite glass för att jag njuter av det. Men jag känner inte, för att jag tycker nog att jag blev mycket bättre på att ta känslor, att jag kan säga till mig själv, ja men det är inte konstigt att jag är ledsen nu. Ja, men nu blev jag ju arg. Förut så var det så här, jag ska inte bli ledsen. Eller, att liksom, men nu är jag mycket snällare mot mig själv. Att, eller att, ja men nu är jag orolig. Ja, det kan man ju vara. Då får jag väl vara orolig ett tag. Att jag också har liksom kunnat, det hade jag nog, jag har lättare att härbärgera känslorna. Att, ja men det är inte så konstigt, man mår olika. Och jag kan tänka mig att ibland när man är högkänslig, man kan vara så himla glad och lycklig. Och då, i alla fall jag kanske tänker att då ska man alltid känna så. Och när det då liksom blir lite sådär att ja, det är lite skavigt och det är lite sådär, så blir jag, ja, jag måste få tillbaka sådär så att jag mår jättebra. Och nu har jag mycket mer tolerans för att, ja men det är inte så hela tiden. Ibland mår jag lite konstigt och ibland är jag lite sådär dovt ledsen och jag kanske inte riktigt vet. Men så är livet och då får jag väl göra det bästa av det. Så att jag har en mycket, jag vilar mycket mer i att, ja men det är bra. Och det går, och det går över, och det är så.
Högkänslighet, det är ju en styrka, ja. När man förstår det.
Ja.
Vilka styrkor inom högkänslighet har du?
Ja, jag har ju, dels har jag ju förmågan att njuta väldigt mycket. Alltså att jag, allting liksom, alltså av vackra saker, av att solen skiner, av att en människa säger något roligt, av att jag läser någonting. Så att jag tror att jag njuter väldigt intensivt, att jag har många facetter liksom i och många nyanser som jag kan uppfatta. Så det är ju väldigt roligt. Sen har jag ju i mitt arbete då som journalist, så har jag ju nytta av att jag kan avläsa andra människor. Att jag kan se nyanser, både hos människor och i situationer, i miljöer och så. Att jag kan också få kontakt, tror jag ofta, extra bra därför att jag läser av människor. Liksom hur de reagerar, att jag, det har jag väldigt bra nytta av. Och sen tror jag också, ja, men jag har nog lätt. För det mesta så har jag lätt att vara med människor. Många människor blir glada, tror, över att, inte alla, en del uppskattar väl kanske inte. Men alltså det här att man, som när man är högkänslig, att man inte klampar på. Utan att man låter folk vara. Att man inte klampar på, att man inte klafsar in. Och det kan jag upptäcka, både med människor som kanske annars inte öppnar sig, så kan de känna sig trygga med mig. Och vissa barn tycker om det. Att man inte liksom hoppar på för mycket. Även vissa djur. Såna här hundar som inte brukar, eller katter som inte brukar gilla andra. De gillar ofta mig. Därför att jag liksom respekterar deras område.
Är de högkänsliga också, tror du då?
Vissa kan nog vara det. Jag vet det i början när det var många som bloggade om Drunkna inte boken. Då var det en, hon sa, i vår familj så har vi HSD, Highly Sensitive Dog.
Ja.
För de hade flera hundar, men de sa att det var just en hund där som alltid liksom ville kolla in så alla, både människor och djur, mådde bra. Och som märkte då om det var. Och det är klart, ja men så har ju jag också förstås, att jag känner kan känna liksom hur folk mår och så. Se behov kanske.
Har du någon favoritbok? som du inte har skrivit men som du har läst.
Ja, så som jag har läst, ja.
Som gäller just högkänslighet då?
Ja, nej, det har jag inte egentligen.
Nej?
Nej, jag har ju läst Elaine Aron. Jag har precis beställt, det finns en svensk som har samlat ihop berättelser av högkänsliga.
Mm.
En ny bok, så den har jag beställt, men den har jag inte fått den. Ja, eller i och för sig, jag kan ju säga med bok också att Arons bok, den första, den Highly Sensitive Persons, den tycker jag ju är bra, och särskilt början där. Mm. Jag har läst den och det är väldigt mycket gulmarkeringar.
Mm. Den rekommenderar du?
Ja, den rekommenderar jag. Mm. Den absolut.
Mm. Har du några tips för hur man ska underlätta den här processen när man precis har kommit på att nej men oj, det här gäller nog mig?
Ja. Dels så tycker jag är bra om man kan söka sig och hitta en liten flock. Att man kan söka någon eller några andra. Antingen i något forum eller lyssna på podd. Eller så att man får stärks i det här. Alltså det är inte bara jag.
Mm.
Och det var ju Doris och jag hittade ju varandra. Och sen har vi ju upptäckt att det är många. Så det tycker jag är bra. Alltså att försök att hitta en liten flock.
Mm.
För det andra, sluta och försöka få alla att förstå. Det är bara bortkastad energi.
Mm.
Och sedan att forma ditt liv. Försök inte anpassa dig, utan anpassa livet efter dig istället. Alltså att du är högkänslig, andra är inte högkänsliga. Försök inte att vara som alla andra, utan ta hänsyn. Och särskilt då, alltså, tänk på det här att det som tröttar är att du får så många intryck. Att försöka att rent praktiskt, att skydda dig från allt för mycket ljud och ljus och folksamlingar och sådär. Försök begränsa rent praktiskt.
Mm.
Så att du får tid för psykisk återhämtning. Och så var tacksam. Och inse att det inte är någonting som ska botas eller slipas bort utan utnyttjas.
Mm.
Men också att man måste liksom ta ansvar själv. Man kan inte räkna med att alla andra ska förstå och hjälpa till och skydda en. Utan man måste själv liksom säga att nej, här går min gräns.
Mm.
Jag orkar inte det här, eller jag vill inte. Eller, ja.
Vem tycker du jag borde träffa?
Jag tycker att du skulle försöka träffa Elaine Aron. Eftersom det är hon som har formulerat det här HSP, Highly Sensitive Person.
Mm.
Och hon jobbade ju med det redan på 90-talet. Och jag skulle vilja veta, vad har det hänt sedan 90-talet? Fortsätter hon forska? Mm. Har det kommit fram nya saker? Och jag skulle också vilja veta vad hon tycker om det här. Att hon tar fram det här på 90-talet. Och sen, liksom ungefär 20 år senare, så bara säger boom i Sverige.
Mm.
Och hon blir högaktuell.
Mm.
Och bokförlagen slåss om att få översätta hennes bok. Som har kommit ut mycket, mycket tidigare.
Mm.
Att, vad tror hon det beror på? Finns det något liknande i andra länder? Eller är det speciellt i Sverige? Det tycker jag skulle vara jätteintressant.
Ja. Det är din upplevelse alltså? Att nu har det sagt boom i Sverige?
Ja, därför att man har inte talat om det här. Mm. Alltså, för vi kom med våran bok kom 2012.
Mm.
Och när jag då började som journalist börja ta kontakt med olika tidningar och säga att vi har skrivit en bok om det här, då möttes jag av att de sa, ja, det är det som alla pratar om.
Mm-hmm.
Det är det som de skriver om på Facebook. Och då hade det startat, tror jag, 2 Facebookgrupper, HSP.
Mm.
Och det var, kom någon dansk bok översatt på sig svenska. Att plötsligt så var det jätteaktuellt. Och jag vet fortfarande inte var det började. Om det började i någon blogg eller plötsligt. Alltså, jag minns att jag hörde med Damernas Värld och sa, ja, men vi har ett jobb på gång om det här. Då kan vi ju ta med och skriva om er bok också.
Mm.
Och någon frågade oss att, men hur har ni kunnat skriva den här boken så snabbt? Precis när det här kom. Och då sa vi att vi har inte alls skrivit den snabbt. Vi började för 2 år sedan.
Ja.
Och vi skrev den enbart för att det var vår upplevelse att vi tyckte det var dags att dela med oss. Så att någonting hände där.
Mm. Bra timing.
Ja, visst var det för oss. Ja. Otrolig timing. Ja. Alltså vi när vi den kom ut då minns jag att jag hoppades så där att ja, men jag hoppas att den säljer. Första upplagan var på 3000 böcker. Mm. Och nu är den någonstans mellan 85 och 90 000. Mm. Det var liksom, ja men vad var det som hände? Ja. Är det beroende på att vårt samhälle har blivit mycket mer intensivt? Blir det att vi är mer överbelastade av alla intryck? Jag kan ju tänka mig att det är lättare att vara högkänslig om man bor i en stuga i skogen. Mm. Och hör bara suset i tallarna. Än om man lever nu i Sverige idag. Och med liksom alla intryck och information hela tiden. Mm. Är det därför då att det blir svårare att leva? Eller att man måste ta mer liksom hänsyn till det här att jag har inte vassa armbågar, jag har känsliga känslospröt. Mm. Ja, men det skulle vara intressant. Det skulle vara intressant att veta, och det skulle vara intressant att veta om finns det i andra länder, är det liksom. Ja, vad hände?
Mm. Sen hade du någon till.
Ja. Fredrik Ullman som forskar på Karolinska.
Mm.
Och som har forskat om hjärnan. Och också, jag har bara läst någon artikel om honom, men att hans forskning handlar om att det verkar som att rent biologiskt eller fysiskt att vissa hjärnor har tjockare filter.
Mm-hmm.
Och vissa har mer genomsläppliga filter.
Mm-hmm.
Så att vissa har en inbyggd kökshandduk.
Ja.
Och han har forskat mest om kreativitet och vad har det här för betydelse och så. Men det skulle också vara intressant. Mm. Kan det på något sätt handla också om det här med högkänslighet? Att är det så att 20% av oss har hjärnor med lite tunnare eller mer genomsläppligt filter? Mm. Så att vi tar in så mycket mer som andra då inte tar in.
Mm. Spännande.
Ja, visst är det. Mm. Väldigt spännande.
Tusen tack för tipset.
Tack, tack.
Och tack för att du ville vara med.
Ja, tack så hemskt mycket för att jag fick vara med i din podd.
I nästa avsnitt av HSP-podden får du träffa Sandra Lundberg. Hon lämnar sitt jobb på Aftonbladet och en lovande mediekarriär för att utbilda sig till yogainstruktör. Det låter som det ljuva livet, men på vägen kämpar hon mot depression. Samtidigt som hon efter 27 år av fasader äntligen tillåter sig att vara sig själv. HSP-podden finns på Instagram och på Facebook. Följ och gilla gärna där och prenumerera och recensera i iTunes. Tack för att du har lyssnat!